Det här är en podd från Svenska Yle.
Johan Ekman, det här med att höra till ett politiskt parti, betyder det alls någonting mer?
Jag tror nog att det betyder någonting. Jag funderar på den här saken här om dagen faktiskt när jag var i matbutiken och framför mig i kassan så stod en man som hade på sin ryggsäck så hade han en sån här stor reflex med Sannfinländarnas logo på. Mm. Mm. Och nu är det ju inte några valtider vi lever i. Kanske om det ska vara val så ska man möjligtvis se lite mera människor som skulle vilja direkt identifieras, visa att de tillhör ett parti, men nu var det ju inte det. Och då tänkte jag att det kanske här också som en del av, när vi talar om Sannfinländarna, så en del av vad de har lyckats med nog är att skapa erbjuda ett slags partiidentitet i en tid där de här överlag kanske har blivit lite mindre starka, de här partiidentiteterna.
Ja, precis. Att höra till någonting. Och det är ju säkert en av de sakerna, just precis som du säger, som de har verkligen kunnat identifiera. Vi ska prata om det här i nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och jag har alltså Johan Ekman med mig här. Vi ska prata om Sannfinländarna i ljuset av det nu då, att nu sätter riksdagen igång för våren. Och i oppositionsbåset då i riksdagen så har vi då Sannfinländarna som det absolut största partiet enligt opinionsmätningarna nu. Och så har vi Samlingspartiet. Och här finns ju nu då två ganska sådär jämstora och jämstarka partier. Men det känns ju som om det är Sannfinländarna som på något vis anger tonen nu i hur oppositionspolitiken ska föras, eller hur?
Ja, det känns nog så. Och det som ju är uppenbart att Sannfinländarna har också sen riksdagsvalet, så de har lyckats hålla kvar en stor del av dem som då uppgav eller som då röstade på Sannfinländarna. Mm. Och när vi annars ser att rörligheten bland väljarna verkar vara relativt stor, så när det kommer till Sannfinländarna så är den inte lika stor. Mm. Och givetvis, de får mycket utrymme. Det är ju naturligt också som det största oppositionspartiet, och det sätter ju förstås också på ett sätt tonen för mycket av hela oppositionens politik. Men det här är ju inte bara någonting som heller sker i Finland, utan det här är ju en allmän europeisk företeelse att vi ser att det har gått så här.
Ja, men det är ju första gången väl ändå i finländsk politisk historia som vi har ett sånt här läge att ett sånt här parti faktiskt är ett sånt här jättestort och tongivande oppositionsparti.
Ja, faktiskt nog att det har ju länge varit så att man har lite tänkt att Sannfinländarna är något av en sån här, att de är lite på ändå vid sidan om på något vis. Men nu så är det ju helt klart att de har alla förutsättningar att vinna följande riksdagsval. Så antagligen så sneglar också då till exempel Samlingspartiet lite på Sannfinländarna och frågar sig att är det så att de gör någonting, något som är rätt, för att det här Samlingspartiet har ju inte lyckats på samma sätt stiga i opinionsmätningarna. Nej. Fast inte har de nu heller några katastrofsiffror om man till exempel jämför med andra partier.
Nej, de har inga katastrofsiffror. De är, enligt den senaste Yle-mätningen som jag kollar, så är ju då Sannfinländarna störst, som de ju har varit redan i många, många mätningar. Och sen då därefter så kommer Samlingspartiet med rejält mycket lägre stöd nog, men ändå som det näst största partiet enligt opinionsmätningarna, ska vi säga. Inte enligt styrkeförhållandena i riksdagen just nu. Men så är det. Men vad är det då som Sannfinländarna gör nu då i sin oppositionsroll som Samlingspartiet? För nu, Samlingspartiet är ju också opposition. Och när man är i opposition så kan man ju då vara den som skäller. Man behöver inte bära liksom ett tungt regeringsansvar. Så man kan vara jättefrispråkig, man kan ta plats, man kan liksom göra saker som man kanske inte har det spelrummet för när man sitter och ska vara jätteansvarstagande i regeringen. Vad är det alltså som Samlingspartiet nu då inte gör här?
Jag skulle säga att det är åtminstone tre orsaker här som är viktiga att ta i beaktande. Det första, som sagt, det här med att Sannfinländarna svarar på ett behov. Det här, de platsar väl, de kan det här med identitetspolitik. Som tidigare har ju varit mycket har identiteten byggts kring det här att till exempel via samhällsklasser eller vilket jobb du har eller så vidare. Mm. Men nu har det här ju blivit mer identitetsfokuserat.
Ja. Okej, och det är mera, och det ska bara, vi ska bara ta identitetspolitik menar vi just precis det här då, att man för politik utifrån liksom vad folk är och anser mera än vad folk har liksom rent så här ekonomiskt i samhället.
Exakt. Och det andra är det att förstås vi ska ju komma ihåg nu att Samlingspartiet satt i förra regeringen och Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo var med i den förra regeringen. Mm. Jussi Halla-aho som är ordförande för Sannfinländarna, han blev känd som den som blev utkastad ur den här regeringen.
Ja,
och det här
precis.
Betyder ju det att Sannfinländarna de behöver liksom på det sättet förklara sig för väljarna. Och det har lett till det att de har mera möjlighet att liksom agera liksom självständigt i förhållande till det. Det är den andra saken. Och sen det tredje är ju att Jussi Halla-aho har varit väldigt nog skicklig på att utnyttja det här utrymme i medierna. Att han har en stil han har en väldigt analytisk stil i hur han framför sina argument.
Ja.
Han bygger upp argumenten utgående från en analys som jag tror att många kan säga att utan att de skulle stödja Sannfinländarna per definition säger att okej, att det här stämmer ju. Sen drar han ju sina ideologiska och politiska slutsatser utgående från det. Men de här tre grejerna, och där har ju Samlingspartiet inte riktigt lyckats.
Nej.
Och Samlingspartiet har tvärtom byggt först en identitet här, speciellt med Jyrki Katainen, att röra sig mer mot centern och vara så här mer liberala. Men om vi ser hur vindarna blåser liksom i samhället, men också överlag, inte bara i Finland, så har det ju gått åt ett annat håll. De högerpartier, centerhögerpartier också som har vunnit val, så har ju faktiskt valt en hårdare linje.
Du pratade om Katainen. Det var ju då under hans tid som Samlingspartiet profilera sig som just mera mot mitten. Och man kanske kommer ihåg då den här med sjuksköterskan Sari som man vände sig till om man skulle bli det nya arbetarpartiet, och Sauli Niinistö, han skulle visst till och med bli den nya arbetarpresidenten då i sin första valkampanj. Så det var ju just precis en sån här tid då när man profilerar sig ju mera mot mitten och kanske med lite sådär lätt socialdemokratiska tongångar, men den tiden är ju nu då definitivt förbi.
Ja, det här med att profilera sig i mitten är ju i sig en intressant fråga, vad är mitten? Mm. Det är ju ofta så att om du vill bygga ett politiskt projekt som får ett brett understöd, så då försöker du ju ofta, då vill du ju per definition få så många som möjligt att komma under ditt paraply.
Mm.
Och det var det här med arbetarnas president och det nya arbetarpartiet och så vidare. Så det var ju just ett sätt att själv definiera vad arbetarparti är och så vidare.
Mm. Men om vi tänker rent konkret nu då med den oppositionen som vi har i riksdagen nu då som ska kritisera och opponera sig mot regeringen Marin, så vem blir bossen? Är det Sannfinländarna eller Samlingspartiet?
No, just nu verkar det ju nog vara Sannfinländarna. De har en ordförande som har väldigt starkt stöd, så de behöver inte diskutera det internt.
Mm.
De har inte några interna skismer gällande den ideologiska plattformen eller tillvägagångssättet. Däremot så Samlingspartiet verkar ju ha de här alla problemen, att just det är många som ifrågasätter Petteri Orpos ledarskap. Vissa är förvisso mycket nöjda med det, men det är också många som skulle vilja se en annan kandidat ställa upp mot Orpo. Så det tar energi i sådana här interna processer. Och det andra är det förstås det här rent ideologiska, att liksom Samlingspartiet kan inte så där bara av strategiska skäl välja att att nu profilerar vi oss till exempel mera höger, för att där finns ändå många som tycker att de ska profilera sig som mera liberala. Så visst, Sannfinländarna har en enklare utgångspunkt nog här.
Ja, precis. De är betydligt mera enhetliga och så. Och just som du säger, så inom Samlingspartiet så finns ju då den här diskussionen just precis som tar sig uttryck till exempel i det då, att ska Samlingspartiet så där jätterent konkret nu samarbeta med Sannfinländarna i oppositionen, och där har vi ju då den här kända samlingspartisten Ville Rydman som syns och hörs i debatten, som är då på Samlingspartiets högerflank, så han har ju då talat väldigt så där klart och tydligt för att nu så är det dags för Samlingspartiet att bara börja samarbeta med Sannfinländarna.
Absolut, och nu är det ju, jag tror att det var någon av kvällstidningen, Iltalehti hade gjort en sån här omfattande undersökning. De hade frågat 800 centrala beslutsfattare i Samlingspartiet, och där var det ju så att över 80% sa att de skulle vara beredda nog att sitta i samma regering med Sannfinländarna, och egentligen är det här nu inte så jättemärkvärdigt, för att jag menar, man vill ju inte utesluta samarbete. Mm. Och dessutom tror jag att man räknar nog i Samlingspartiet med att Sannfinländarna nog i den ekonomiska politiken så har de nu knappast så stora problem att samarbeta med Samlingspartiet. Nej. Sen blir det problem förstås nog för vissa med de här liksom människorättsfrågorna och sånt.
Ja, för det finns ju sen då samlingspartister som tog klart avstånd då från Ville Rydmans Absolut. Utspel, till exempel Jan Vapaavuori, borgmästaren i Helsingfors, och tyckte att det var nu en dålig idé.
Ja, så är det. Att det finns nog spänningar ja. Där. Men jag tror att det som faktiskt, jag vill ta upp det där, att säkert har man också tittat lite runt omkring sig över Finlands gränser. Mm. Till exempel i USA eller i England så har man ju sett helt sådana de traditionella, det är tvåpartisystem, men i alla fall traditionellt sådana centerhöger inriktade partier har ändå valt en sån här mera, ska vi säga, sannfinländsk politik. Mm. I Österrike har vi haft samma sak. Samtidigt så de här mera moderata centervänsterpartierna och profilerna, vi ser på Tyskland, CDU i Tyskland, har haft problem. I Frankrike hade varit problem. Mm. I Italien hade varit problem. Mm. Så jag tror att man lite sneglar dit.
Ja, precis. Alltså helt enkelt så att man måste profilera sig. Det funkar liksom inte att snurra på någonstans där i mitten, liksom i dagens värld och i dagens samhälle, utan man måste vara jättetydlig. Men Johan, vad ska Samlingspartiet vara då?
No, för det första så borde Samlingspartiet bestämma sig för vad de ska vara. Mm. Och det är ju det som just nu inte kanske är riktigt tydligt. Att antingen så fortsätter man bygga, eller går in för att bygga den här center-höger, allmänliberala, högerliberala profileringen, eller sen så väljer man att titta på de här andra högerpartierna och går inför en sån linje. Men jag tror att det måste liksom ske, att partiet bestämmer lite den här linjen, och sen löper liksom linan ut där. För jag tror att det här, att det finns, verkar inte finnas någon sån taktisk fördel i att ha vissa som uttalar sig lite mer åt ett håll och vissa som uttalar sig lite mer åt ett annat håll.
För att knappast, nu är jag ju ingen politiker, men på något vis spontant tänker jag att knappast har de hemskt mycket att vinna på att gå in på Sannfinländarnas utrymme, för där är det ju på sätt och vis redan fullt.
Där är det säkert fullt. Sen är det ju så att Samlingspartiet har ju en lång tradition, de kan ju att Sannfinländarna har den här stora populariteten de har byggt upp, så har ju kommit på en relativt kort tid. Mm. Kanske samlingspartisterna kan hoppas på att det också kan smälta om någonting sker, medan att de har en solid grund att bygga på. Sen tror jag att om vi ser kommunalvalet kommer ju om en ganska relativt kort tid, om ett år, och det blir en ganska viktig markör. Därför för att, sen är det ju också så, kan man ju ännu säga, att det här funkar ju lite så att när det börjar bli, om det skulle bli jämnare mellan de här två partierna, så då är det igen en helt annan fråga man diskuterar. För att folk tenderar också sen att hoppa på det tåget som verkar vinnande. Mm. Men ju mer Samlingspartiet verkar vara mindre, ju mer Sannfinländarna verkar vara det vinnande tåget, så desto svårare är det sen att på något vis få människor att rösta på samlingspartiet också, och sen rörliga väljare, kanske som tänker att nå antingen samfinländarna eller samlingspartiet.
Mm. Man vill hänga med den vinnande sidan.
Ja, så brukar det vara. Mm.
Så där har samlingspartiet något att bita i då, i skuggan av sannfinländarna som ju kör hårt i finländsk politik. Det här var Nyhetspodden. Tack Johan Ekman för att du var med och redde ut de här sakerna om vem som är bossen nu i finsk opposition när regeringens, eller ska säga riksdagens, vårsäsong kör igång. Jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade på Nyhetspodden. Tack. Hej då!